Det här är en podd från Svenska Yle.
Det har varit en svart fredag för Socialdemokraterna kan man säga idag, men en spännande dag för oss journalister, för posthärvan kulminerar idag med att ägarstyrningsminister Sirpa Paatero från SDP tvingades avgå, och det här ska vi nu diskutera i nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och jag har med mig Johan Ekman, du är politisk reporter här på Svenska Yle. Kom det här som en överraskning för dig att Paatero avgår?
No, egentligen inte. Jag minns förra veckan tänkte jag att hon då redan satt löst. För att i det skedet var det lite oklart redan att vad hon egentligen hade vetat och vad hon hade sagt. Mm. Och jag minns att hon var i MTVs morgonprogram och sa då att hon ingenting visste om postens planer. Men senare på dagen, jag minns att det kom ett e-post där hon då korrigerade sitt uttalande och sa att visst hade hon egentligen känt till temat, men inte detaljerna. Och sen hade det här ju då fortsatt.
De hon har ju varit väldigt otydlig nog och oklar hela tiden.
Och det är ju nog så att i det skedet när det börjar bli så här otydligt och oklart, så kan man ana att det finns problem, att situationen blir ohållbar i längden. Att hon skulle ha behövt någon trollkonst nog där för att ta sig ur det här. Mm. Den här situationen tenderar ju att eskalera, för att de här frågorna tar aldrig slut. Nej. Och då blir det ju så politiskt sett också för regeringen, och i synnerhet nu då för Socialdemokraterna, att man måste på något vis få stopp på den här diskussionen. Och då kan det just gå så här att en minister avgår.
Precis.
Tvingas avgå.
Ja, ni är inte heller speciellt överraskad. I och för sig, det var nog spännande att se att vad är det för beslut som fattas här. Men jag tycker nog det har legat i luften. Och också om man tänker på statsminister Antti Rinnes agerande, för att de här frågorna kring de här oklarheterna, kring hela den här då posthärvan och vad så att säga ägarministern visste och vad statsministern visste om postledningens planer visavi de här nya kollektivavtalen för de här postutdelarna som det nu har varit mycket snack. Så det här har ju bollats av varann. Vad visste man och vad visste man inte? Jag tycker det har varit ganska klart att Rinne på något sätt har skyfflat över det här ansvaret och den här heta potatisen, kastar den hela tiden tillbaka i famnen på Sirpa Paatero. Han har hela tiden sagt liksom att nej, men det är på den ansvariga ministers bord. Har du på något samma uppfattning?
Ja, alltså det är ju så att hon har varit ett slags buffert här, tycker jag. Och samtidigt är det klart att Sirpa Paatero själv nog har agerat på ett sätt som har gjort hennes situation ohållbar. Mm. För att hon har helt klart inte vetat, hon har inte lyckats få sitt budskap igenom till posten. Så på det sättet har hon nog snubblat på sina egna förklaringar och hamnat i den här positionen.
Men har hon varit inkompetent eller liksom det vi säger?
Det är lite så att hur hon ens skulle ha vänt sig nu i det här läget skulle det ha sett ganska dåligt ut. Att, har hon vetat men inte agera, så ser det dåligt ut. Har hon inte vetat, ser det också dåligt ut, speciellt när posten säger att hon nog då har vetat, men har hon inte uppfattat det här så ser det också dåligt ut. Så hur hon än liksom skulle vända sig så ser det dåligt ut. Men det är helt sant att Antti Rinne här, den frågan är nog väldigt intressant, för att han säger ju då att han, och han har signalerat att han har hållit den här frågan lite på avstånd och som säger skyffla över det till Paatero. Men sen samtidigt så vill han nog profilera sig som den som sen har hela tiden vidhållit att ingen sån här avtalsshopping som han säger ska få äga rum och lönerna inte ska få sänkas. Så hur är det då liksom, när har han fört de här diskussionerna då med postens ledning och vad har han liksom vetat om han sen samtidigt inte har veta att sådant här pågår. Mm. Så nu är det en lite märklig situation för honom också. Eller mycket märklig.
Mm, precis. Och han såg nog allt annat än glad ut när han idag steg framför journalisterna och berättade då för pressen att Sirpa Paatero nu avgår. Vad tror du själv att rörde sig i hans huvud då? Tror du att han kände någon lättnad eller oro? Mm.
Nej, jag tror nog att han måste ju rimligtvis vara orolig. Jag menar, jag kan tänka mig att förstås som politiker så handlar det ju om en överlevnadsinstinkt nog i det här. Att man måste se till att man själv politiskt överlever och att regeringen överlever. Så jag tror verkligen det här inte är en lätt fråga för honom. Och det som man ska komma ihåg att varenda en sak som de här ministrarna säger, så den dokumenteras ju nog.
Mm,
och då liksom, jag tror att vad Antti Rinne tänker är att och hoppas är att nu, det vad jag säger nu, inte kommer sen att visa sig på något vis kontrasteras med någonting annat jag har sett tidigare.
Precis.
För då knyter du den där knuten liksom, eller en säck runt dig och ditt rörelseutrymme blir hela tiden mindre och mindre. Du blir mer trängd och trängd och sen måste du på något vis ta dig ut därifrån. Och nu tror jag nog att det vänds på varenda ett dokument och mötesdokument och liksom man försöker se att vilka diskussioner har han på riktigt varit med i, vilken korrespondens har han tagit del av och så vidare. Att det här kan nog bli en stor fråga. Socialdemokraterna är i en svagare position nu efter det här.
Ja, så någon sån här quick fix för regeringen och Rinne är det här Paateros avgång inte, kan man inte på något sätt vänta sig. Och han hade kanske då till slut inte något andra alternativ, och det var intressant när han då så att säga berättade att okej, att Paatero avgår, så han var ju nog bra på att fortsätta på den här linjen att inte själv ta på sig något ansvar. Han gick hårt ut mot postledningen och riktade hård kritik mot dem att de har fört liksom ministern och regeringen och staten bakom ljuset här, liksom att de har inte varit helt tydliga med vad deras avsikter är. Men sen riktar han också kritik just mot Sirpa Paatero, som i egenskap av ägarstyrningsminister då bär ansvar över posten som ett statsägt bolag, och menar att hon har inte följt hans anvisningar här, vilket ju ännu på det sättet, okej, han frånsäger ansvaret, men ännu kanske förstärker känslan av att det är ändå han som står där längst bak och håller i trådarna.
Ja, exakt, för det är ju så att vad han säger är att han har givit klara direktiv. Han har meddelat att det här är regeringens linje. Regeringen accepterar absolut inte att lönerna sänks. Sen säger han att ministern som har varit ansvarig inte har varit tillräckligt skicklig eller stark nog att framföra det här. Men det är ju lite märkligt. Hur är det möjligt att posten inte skulle ha vetat då den här linjen som Rinne väldigt tydligt då säger sig ha kommunicerat? Sen finns det ju en annan dimension på det här också som är det att det är lätt att säga att nu borde Paatero eller Rinne ha sagt att nu ska postens styrelse avgå om de inte gör som vi säger. Sen kan det ju hända att det är inte helt så enkelt. Jag har en sån liten anekdot från förra veckan just i riksdagen. Jag stod där i riksdagens café och sen var en kommentar av oppositionspartiet Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo vad han tycker. Och han sa då att nu är det absolut så att staten och regeringen inte ska gå och blanda sig i, för att det här är ett statsägt bolag, men bolaget ska få sköta förhandlingarna med arbetstagarna.
Just då, och det här brukar ju vara en sån här linje man har, att staten ska inte blanda sig för mycket.
Ja, exakt, att styrelsen har autonomi. Precis. Att agera, men måste ändå förstås åtnjuta regeringens förtroende. Men just då så råkade Juha Sipilä, som ju då var statsminister i förra regeringen och då Orpos regeringskollega då, han gick där förbi och då ropade liksom Orpo åt honom att ja, är det inte så här, Juha? Att staten ska inte, regeringen ska inte blanda sig i. Jag hörde nu inte riktigt vad Sipilä sa, men det var Orpo liksom ville föra fram var det, att nu sitter ni där i regeringen. I förra regeringen var ni mycket noga med att staten inte ska blanda sig i. Men hur är det nu? Och då kan det ju faktiskt vara så att där i regeringen, så hur mycket Socialdemokraterna till exempel eller Vänsterförbundet till exempel skulle vilja blanda sig i, så det är inte helt entydigt, för det kan nog vara att de borgerliga partierna, för det var borgerliga politiker speciellt, säger att man inte ska blanda sig i, så det finns kanske en sån intern konflikt i regeringen.
Ja, och det är helt klart på det sättet en ideologiskt laddad fråga, kan man lugnt säga. Här har vi ju sett ett ideologiskt skifte efter att vi fick då den här nya socialdemokratiskt ledda regeringen, och det här speglar ju också av sig just på de här arbetsmarknadsförhandlingarna som ju posten har varit en del av. Men det är ju intressant just här att vad är statens roll i de här statsägda bolagen? När blandar man sig för mycket i deras angelägenheter och när blandar man sig för lite? Om vi tänker för 6 år sedan så hade vi en annan kvinnlig ägarstyrningsminister, Heidi Hautala. Det var ett helt annat fall som gällde där Arctic Shipping och ett case där. Men där blandade hon sig för mycket i deras interna angelägenheter och tvingades sen avgå.
Eller gjorde hon? Alltså jag tycker att, för det där är intressant, det där är en brännande punkt här. För att om jag minns rätt så var det så att Hautala tvingades avgå för att hon hade också sagt att hon inte hade blandat sig i, men det visade sig att hon hade blandat sig i. Och då frågar jag mig att varför är det så svårt att blanda sig i? Liksom att det skulle ha lätt hänt att man skulle tänka som till exempel socialdemokrat, att okej, mina väljare tycker att det är helt okej att jag blandar mig i som ansvarig minister för att lönerna inte ska sänkas. Att varför är det så svårt att medge att man har utövat den makt som man som politiker egentligen har rätt att utöva.
Men om vi tänker på nu Sirpa Paateros då agerande, tvingades hon nu avgå liksom för att hon har blandat sig för lite eller för mycket i? Alltså jag tycker det ser ut som att hon har blandat sig för lite, för hon har liksom inte gått in och liksom satt stopp för postledningens planer.
Ja, det finns hela tiden de här två spåren här. Och det tycker jag också Antti Rinne har vidhållit här, de här två spåren. Att å ena sidan säger man nej, regeringen ska inte blanda sig i. Men samtidigt säger man, men regeringens linje är att det inte får gå så att lönerna sänks. Och det är här den här kollisionen på något vis sker. Och då är det ju helt klart liksom att i det här fallet så verkar det ju som om förväntningen skulle ha varit nog att Paatero ska blanda sig i, men samtidigt så
det är inte lätt.
Så det här har inne sagt att regeringen nog inte ska heller direkt göra det.
Man blir nog lätt förvirrad säkert också som minister. Ja, här, att vad är det riktigt som förväntas av en som minister?
Ja, och jag har faktiskt talat nu med, jag vet inte hur många gånger jag har hört, det upprepas som ett liksom mantra det här att man ska inte ta emot statens ägarstyrningsministerportfölj.
Nej, det verkar ju så.
Det ska man inte göra. Det har jag hört nu upprepas flera gånger. Och jag har hört det här också av politiker, och jag har hört det här av strateger och i politiska strateger som har sagt att ja, det som var helt solklart för oss när vi gick och förhandlade i Ständerhuset om regeringsmedverkan, så var det att vi vill absolut inte ha
just det,
den här ministerposten. Men så kan det ju inte vara.
Det är en
central viktig post. Det handlar om liksom stora saker. Så hur kan vi liksom hamna i en situation där en så här central post är sån att liksom partierna förhandlar liksom tävlar om att vem som inte ska få den?
Det är absurt.
Man måste ta ansvar.
Ja, absolut. Och jag menar, poststrejken, de hittar ju en lösning på det, och sen fortsatte det här liksom politiska drevet. Vissa kanske till och med tycker att det var någon form av häxjakt mot Paatero, jag vet inte, hon har ju nog gjort fel, men det är klart att liksom hon har ju nog fått bära den stora skulden här, och den här liksom så att säga grälet mellan postledningen och regeringen har ju fortsatt, för att poststyrelsen fortsätter säga att visst visste staten vad vi hade för avsikter och vad vi gjorde, och Rinne fortsätter hålla sin hårda linje, så det liksom, någon måste ju ljuga här, eller hur ser du på saken?
Ja, i riksdagen kallar man det ju att inte tala sanning. Men det är ju helt klart att det är så. Men ofta i sådana här situationer så tycker jag att det också så att det kumulerar sådana här små osanningar och liksom man försöker framställa saker i ett ljus som är fördelaktigt just för en själv. Mm. Och så, men det är ju helt uppenbart. Här är nu någon som inte talar sanning. Och det är säkert det som nu avgör också mycket faktiskt så. Så det här är en kritisk fråga för den här regeringen. För om det nu visar sig att man på något vis kunna påvisa att till exempel Rinne skulle ha vilselett regeringen, så då blir han sits nog väldigt svår. Plus att det finns också en sån aspekt av det här, att nu är det ju inte liksom från hans eget parti så måste ju börja komma lite press. Att vad har ni egentligen gjort? Att vi ska komma ihåg nu att det är ett parti med många riksdagsledamöter.
Du menar att alla är inte införstådda på vad som riktigt har hänt?
Att liksom, till exempel när jag intervjuar Johan Kvarnström som är socialdemokratisk politiker, så han menar ju att statens roll är stark och att visst ska staten göra någonting, och han hade mycket klara åsikter i det här. Okej, kanske inte alla är så frispråkiga i partiet, men nu tror jag att det finns pressen på de här riksdagsledamöterna liksom av väljarna, att vad håller ni på med? Så den är ganska stor, att statsministern och partiordföranden måste ju ha det där förtroende också från sitt eget parti.
Men hur ser du på Rinnes sits nu? Liksom hur löst sitter han på sin statsministerpost? Jag menar, trycket ökar på honom, men nu börjar oppositionen också förstås nu se sin chans och börja säga att nej, att Rinne borde avgå. Det har vi nu redan sett sådana reaktioner.
Om man skulle vara cynisk skulle man säga att det är att Socialdemokraternas opinionssiffror är så låga. Så det är egentligen ett mycket gott skäl för
Vad har de nu?
Det har ju varit kring 13%
rekordlåga.
Nu. Rekordlåga. Men om man ska vara cynisk så ska man säga att i socialdemokratiska riksdagsgruppen finns det ganska många som riksdagsledamöter som kan valmatematik. Och de här ledamöterna har ju just börjat sitt jobb. Ja. Så hur trevligt är det sen att gå tillbaka till det vad man har gjort tidigare, om opinionssiffrorna är så låga att man inte blir omvald på nytt. Så jag tror att på det sättet den här pressen på Rinne ökar. Ja. Och ju närmare valet vi kommer.
Och det är en bit dit.
Och det är en bit dit, så väntar man. Man hoppas att någonting ska ske. Men i något skede så blir hans position ju svagare. För att det, liksom, man kan ju tänka sig också att sen när det är typ ett år kvar till valet, så måste någonting hända. Att om opinionssiffrorna inte har ökat, så då kan det ju, man tänka sig att nu gör vi ett byte, och med ett nytt ansikte så lyckas vi lite åtminstone reparera skadan som är skedd.
Mm. Men om vi tänker just på Socialdemokraterna, de har det tungt just nu. Deras räddning blir kanske just det här att det är så långt till nästa val, att kanske allt det här hinner på något sätt, den här stormen hinner bedarra. Jag vet inte, vad tror du? Kommer man ihåg något sånt här sen när det vankas val igen om 3 år?
Men man skulle kunna kanske tänka på frågan så här, att en kris fäller kanske då med största sannolikhet inte regeringen. Men förstås att det är väldigt tidigt i regeringsperioden. Okej, det kan vara en styrka, men samtidigt att om det börjar komma sån här kriser, nu har det inte suttit länge den här regeringen, och första ministern måste avgå. Så om de här olika incidenterna kumuleras, så då börjar det se det här facitet att se ganska dåligt ut. Och det sen i sig, vi har en i några regeringar, föregående regering redan, så där, ju närmare valet man kom, så desto mer började regeringsprogrammets skrivningar falla och inte förverkligas. Samma var det med förra regeringen också. Mm. Och det verkar som så att vi lever i en tid där sådana processer accelereras väldigt snabbt. Tidsspanne, goodwillen är kortare, medieklimatet är hårdare, sociala medier gör att kritiken växer. Mm. Så det betyder att det här kan accelerera processen, så att det blir liksom hela tiden svårare att trovärdigt göra politik. Så en sån risk finns det nu, att kanske det här nu inte då är avgörande, men jag tror att varenda en politiker förstår att man ska undvika kriser. Vissa politiker säger ju att på statsministerposten så egentligen den viktigaste funktionen man har är att hela tiden avstyra kriser, hålla läget lugnt.
Lite som en chef på ett jobb.
Ja, exakt. Och varje liten kris naggar den här trovärdigheten i kanterna, för då börjar den här bilden. Makt handlar ju mycket om en bild av att du har makt. Och när den här fasaden börjar krackelera, så plötsligt kanske ser man inte mera den mäktiga statsministern och mäktiga regeringen, utan man börjar se politiker som på något vis har svårigheter att hålla läget under kontroll.
Och nu liksom, jag menar, oppositionen, de har ju verkligen momentum nu, och de vittrar ju blod. De ser ju nu att statsministern vacklar, och säkert finns det inre slitningar och konflikter nu här inom regeringen. Det är helt klart, och de spär ju på nu, och nu liksom ska man ju rösta om regeringens förtroende. Men jag menar, finns här en risk att regeringen kan falla, eller är det, tycker du, helt uteslutet? Jag menar, förstås, allt är möjligt, det är ju inte upp till oss, men att...
Ja, politik är ju det möjligas konst, som vi vet, och det här betyder ju då att det kan ju betyda vad som helst.
Precis.
Och det är alltid farligt att spekulera allt för mycket. Jag skulle inte i det här skedet ännu...
Vi är inte ännu där.
Vi är inte ännu... där. Nej, det är vi inte. Men samtidigt så tycker jag att regeringen nog har fått sig en törn från två håll. Och det ena hållet är från ett mer moderat håll, där man liksom ser att regeringen inte har lyckats sköta ägarstyrningen utan att blanda sig i den. Men sen har man också fått sig en törn kanske mera vänsterifrån, bland arbetare som säger att regeringen inte har blandat sig tillräckligt. Och
Rinnes revsax är kvar trots liksom den här Paateros avgång, kan man konstatera.
Det är sant, Rinnes revsax är kvar.
Ja. Johan Ekman, politisk reporter här på Svenska Yle, tack för samtalet. Vi alltså diskuterar den stora politiska nyheten idag, det vill säga att minister Sirpa Paatero avgår som följd av hela den här posthärvan som har pågått under hösten, och vi har diskuterat vad följderna av det kan bli. Tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack, tack.
Jag heter Johannes Staberman, fortsätt lyssna på Nyhetspodden.